Dagens evangelietext är ifrån Matteus evangeliet kapitel 7, vers 13-14. Det är på sidan 682 i de röda biblarna. Där står det: gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Så lyder det heliga evangeliet.
Gott att få vara här och se er alla. Ingemar Fager heter jag. Jag var pastor här, för er som inte känner mig. Jag var pastor här mellan 2005 och 2015. Och det är många goda minnen härifrån. Och jag höll på att säga traumatiska minnen också. Nej, Saron ligger varmt om hjärtat. Och det är en glädje att få vara med här idag och dela Guds ord med er. Ska vi be tillsammans? Och låt oss be med en liten kör som jag inte har kommit ifrån idag. Giv oss, o Herre, öppnade ögon. Vi vill se Jesus, vidröra honom. Andlig klarsyn är ju temat idag. Ska vi be det tillsammans? Giv oss, o Herre, öppnade ögon. Vi vill se Jesus, vidröra honom. Lär oss att lyssna, höra hans stämma. Giv oss, o Herre, öppnade ögon. Giv oss, o Herre, öppnade. Se Jesus, vidröra honom. Lär oss att lyssna, höra hans stämma. Giv oss, o Herre, öppnade ögon. Amen. Predikan kommer att innehålla några fiskehistorier, eftersom jag har varit fiskare. Några bibeltexter, en har vi hört läsas från Matteus evangeliet, och så kommer jag också att ta med en av gammaltestamentliga texterna från Jeremia 7. Andlig klarsyn, och jag skulle vilja lägga till andlig urskiljning, handlar det om. Och det första vi måste säga, vi måste ha fokus på Jesus. Jesus är det som vi måste hela tiden ha blicken på. De första ord Jesus säger till sina lärjungar är ju följ mig. Inte tro på mig, utan följ mig. Tron kommer ju senare när vi vet lite mer om Jesus. Men det är alltid följ mig som gäller främst. Jesus i fokus. Och när det handlar om andlig urskiljning och andlig klarsyn så är det en bra fråga att ställa. Faller allt ljus på Jesus? Inför allt det vi möter utav fenomen och yttringar och andlighet. Faller ljuset på Jesus eller faller det på någon annan? Att fokusera på tro kan ju riskera att vi fokuserar på mer vilken typ utav tro vi har eller hur många grader utav tro vi har. Om den är liten eller stor. Och så blir fokuset på vår egen andlighet eller brist på andlighet. Johannes han skriver om hur det gick till i mötet med Jesus. Jesus vände sig om och då såg han att de följde efter honom. Då frågade han vad de ville. De svarade, Rabbi, var bor du? Han sa, följ med och se. Och de gick med och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Istället för att ge oss adressen så säger Jesus, följ med mig och se. Och vi gör det och sen stannar vi den dagen och nästa dag och nästa dag. Och för att kunna följa Jesus så behöver vi ha fokuset, inte tappa bort Jesus. Jesus i centrum. Och så behöver vi på något sätt hänga upp våra liv på en berättelse som bär. Och jag måste säga att det här med kyrkoåret är för mig en sån berättelse som hjälper mig att hålla fokuset på det centrala i den kristna tron. Vi tar nästa bild. Kyrkoåret, vi är ju mitt inne i trefaldighetstiden. Det är en lång period ifrån pingst och framåt ända till domsöndagen. Det är en sån här period när det handlar om att följa Jesus. Men vi tar det från början. Kyrkoåret börjar i första advent. Och det kan man säga, det handlar om vad Gud ger till världen. Alltså den största utav alla gåvor. Det är den stora gåvan som han ger oss. Sen kommer ju påsken. Vad Gud gör för världen. Han dör på ett kors. Han sonar vår synd. Han uppstår från de döda. Sen kommer det 50 dagar till pingst. Och det handlar om vad Gud vill göra i alla människor. Han vill ge sin ande till oss. Den största utav alla gåvor. Hjälparen som hjälper oss att leva och följa Jesus. Och sen kommer den här trefaldighetstiden. Det är ju vad Gud vill berätta för världen. Det är hur vi ska leva i relationer till varandra. Det handlar om förlåtelse. Det handlar om hur vi, vårt förhållande till pengar, till arbete. Det är tunga texter och då tar vi semester under den perioden. Men läs gärna de texterna som är under trefaldighetstiden och idag så är det andlig klarsyn det handlar om. Och så sträcker sig det fram ända fram till Alla helgon och helgen och domsöndagen. Vad Gud kommer att göra, det kristna hoppet. Och för egen del så tycker jag det är bra att relatera till den här stora berättelsen som handlar om Jesus. Det finns ju en ännu större berättelse med hur Gud skapade världen och gamla testamentet och allt det. Men det här är ju det som vi stannar upp för inför i de högtider vi har. Och vi behöver på något sätt andlig klarsyn. Att veta när det ska talas, att veta när det ska tigas. Vi behöver klarsyn i tider utav konflikter och splittring. Om att kunna se vad som sker, vilka konsekvenser det får. Jag jobbar en hel del med i det som kallas för Evangeliska Frikyrkans förtroenderåd, där vi stöttar och hjälper församlingar på olika sätt som har hamnat i svåra situationer, konflikter eller vad det än kan vara. Överallt där det finns människor, där finns det konflikter. Och då brukar jag säga att vilka konsekvenser får det här? Jo, de som drabbas främst är ju de som skulle få höra evangeliet. Alltså det samhälle vi är till för, de människor vi är till för. Jag brukar säga, och jag har sagt det många gånger från talarstolen här, församlingen är det finaste som finns. Men de människor som inte är med där är de viktigaste som finns. Det är vårt ärende, vårt fokus. Och därför behöver vi andlig klarsyn. I Hebreerbrevet kapitel 5 så står det: den fasta födan är till för vuxna, för de som träget har övat upp sina sinnen till att skilja mellan gott och ont. Och mot slutet av predikan så kommer jag till några sådana här frågeställningar som är bra att ställa. Gud har en klarsyn. Han har ett ärende till den här världen. Och vi tar nästa bild. Herrens ögon överför hela jorden. Eller överblickar hela jorden. För att han med sin kraft ska kunna stärka de som av hela sitt hjärta håller sig till honom. Och då tänker jag mig det här som att Gud har en jättestor radar som sveper över hela jorden. För att se varje människa. Lyssna till varje människa. Ett annat bibelord är: din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt. Till hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. Lägg märke till den här sista meningen, eller sista orden. I ditt ljus ser vi ljus. Alltså när vi söker oss nära Jesus, nära Gud, då ser vi också klarare. Jesus kommer först. Följ mig, sa han. Och ett bibelord till, tror jag det. Om jag står eller sitter, vet du det. Du är förtrogen med allt jag gör. Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Tänk vilken fantastisk tillgång, hemlighet. Guds närvaro är det mest konstanta i tillvaron. Han är nära oss. Gud ser dig, inte som en tillrättavisare, utan en som är vän till dig, en som vill dig gott, som vill leda, som vill ta hand om ditt liv. Någon gång på 1940-talet befann sig en fiskebåt utanför, ja, i Kattegat, och skulle in till Falkenberg. Och där ser ni båten. GG 411, Karin heter den. Min svärfar var skeppare på den. De skulle in. De hade inga instrument på den tiden som radar och däcka och sånt där, utan man lodade sig fram. Men så visste man att vid inloppet till Falkenberg så fanns det en boj som hade en klocka som klämtade när vågorna, när vattnet rörde sig. Och så står gubbarna där framme i fören och lyssnar efter den här bojen. Det var tät dimma, man såg nästan ingenting. Och så ropar gubbarna där framme, stäng av motorn så att vi hör. Och så stänger skepparen eller slår av motorn. Och så lyssnar man. Nej, kör en bit till. Och så startar de motorn och kör igen. Och så efter ett tag så säger han, stoppa motorn igen. Och så lyssnar man. Och så hör man klangen från bojen. Och då vet man, nu är vi rätt. Så kunde de köra in genom hamninloppet. Och andlig klarsyn handlar om att stanna upp. Att lyssna. Att ge akt på klangen, på tonen. Jag tror det är Frank Mang som har myntat det här uttrycket när det handlar om andlig urskiljning. Ge akt på klangen. Du känner tonen. Och ibland så hör man, ja men här är något som inte stämmer riktigt. Var noga med den rösten, med den intuitionen, med den känslan. Tonen är avgörande både vad gäller våra egna liv och när vi ska bedöma och urskilja vad som är rätt. I första Korinthierbrevet 12 talar ju Paulus om de andliga gåvorna. Där har han en intressant notering. Han säger, om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Säger han. Så det finns, vi har fått ett andligt luktsinne. Och ett hörselsinne att kunna lyssna in, att förstå, här smakar det gott. Och här luktar det gott. Ge akt på det. Och det här får vi öva oss i. Och hjälpa varandra. Och den urskiljningen sker i en församling. Tillsammans, förstår vi. Andlig klarsyn och urskiljning handlar först och främst om att kunna skilja mellan gott och ont hos mig själv. Kampen i mitt eget hjärta. Jesus talar om bjälken i sitt eget öga, att se, kunna se den. Istället för att se flisan hos min medmänniska. Och andlig klarsyn och urskiljning sker tillsammans i församlingen. Vad känner du? Hur bedömde du det? Låt oss prata om det. Låt oss dela våra upplevelser. Och vi behöver andlig urskiljning idag för att kunna se vad är det som är absolut i vår tro? Vad är det som är primärt i vår tro? Och vad är det som är sekundärt? Alltså någon slags prioritering. Jag mår dåligt när jag ser alla de här debatterna på Facebook och andra sammanhang. Som berör olika frågor inom hur, som handlar om dop, om HBTQ eller vad det är för någonting, så är det sådana frågor som dyker upp. Alltså det skapar en splittring, det skapar en obalans, det skapar spekulationer. Och på något sätt behöver vi se, vad är det som är absolut i vår tro som vi absolut inte kan tumma på? Vad är det som är primärt? På den andra våningen. Och vad är det som är sekundärt längst ner? Ofta handlar ju konflikter om det sekundära. Vilken färg ska vi ha på gardinerna i församlingsvåningen? Eller något annat. Men vad är det som ligger överst? Vad är det som är absolut? Jo, Gud som skaparen. Jesus Kristus som Guds son, frälsaren. Den heliga ande som hjälparen. Alltså treenigheten. Vad är det som är primärt? Ja, det kan handla om olika syn på dop, på nattvard, på ledarskap. Där skiljer vi oss. Men där måste vi kunna mötas ändå. Och det krävs då andlig urskiljning. Och jag tycker att en större fråga än vad vi har för olika åsikter om saker och ting, det är frågan, hur bevarar vi enheten? Det sista Jesus bad om när han ligger på sina knän, Johannes 17, det är låt dem få vara ett, så som vi är ett. Det sårar Gud mest, tror jag. När vi inte kan hålla ihop. Medan vi ägnar oss åt att vem ska räknas som den största? Jesus förbjöd oss tydligt att inte ägna oss åt den typen av diskussioner. En annan text för den här dagen är Jeremia. Jeremia 7. Och där, det är 609 före Kristus som det här händer. Från alla städer och byar i judariket kommer människor till Jerusalem för att fira gudstjänst. Och genom alla de där sju portarna som leder in till Salomos magnifika tempel så strömmar besökare in för att tillbe. Plötsligt så hör man en stark röst som ropar från den östra porten som är templets huvudingång. Det är Jeremia som står där och han ropar ut, ändra era liv och era gärningar så ska jag bo ibland er på denna plats. Lita inte på ord som här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Men om ni handlar rätt mot varandra och inte förtrycker invandraren, den faderlösa och änkan, inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då ska jag bo ibland er på denna plats. I det land som jag gav åt era fäder från urminnes tid och för all framtid. Det är Jeremia som ropar, profeten. Han kom från Anatot, en liten by som låg vid öknens början strax utanför Jerusalem. Och han riktar ett hårt angrepp mot själva nerven i folkens själ, gudstjänsten. Och man strömmar dit och frågar sig, hur vågar någon ifrågasätta högtiden i templet och våra gudstjänster? Och ryktet om vad som pågår vid östra porten når snart kungapalatset. Och några från den nytillträdde kung Jojakims ministär skyndar dit. Och allt ser ut att leda till lynchning utav Jeremia. Men Ashikam, som tillhörde en av de ledande familjerna i stan, tar Jeremia i försvar och han räddas undan folkmobben. Det Jeremia har fått som ord ifrån Herren, det är ett budskap om att folket hade gjort en uppdelning mellan söndag och vardag, eller mellan helgdag och vardag. Bekännelse och handling, tro och liv. Hur vi firar gudstjänst. Och det är ju det som också Paulus är inne på i Romarbrevet 12 när han talar om att vi ska frambära oss själva åt Gud som en andlig gudstjänst, säger han. Vi tar nästa bild. Förresten, här får ni ett boktips också. Det är Peter Halldorfs bok om Jeremia. Det är en sån där bok som man inte kan läsa på rygg. 800 sidor eller vad det är. Men en mycket spännande bok om Jeremia. Och vad är det Jeremia säger i det här sammanhanget? Vi tar nästa. Gudstjänst är det jag gör. Alltså det handlar om mitt liv. Gud är på något sätt nere på millimeternivå. Hur jag förhåller mig i min vardag, i mitt liv Och här ges exempel på hur jag förhåller mig till invandraren, mot änkan, den faderlöse, inte låter oskyldigt blod flyta, inte skadar sig själv genom att följa andra gudar. Alltså, gudstjänsten sker 24/7. Hela tiden, alltid. Och vidare så säger Jeremia att gudstjänst sker, tar nästa, inför Guds ansikte. Alltså, jag står ständigt inför Gud. Det är inte inför människor jag firar gudstjänst, utan inför Gud. Och Gud är alltid hos mig. Så gudstjänst är hela tiden. Det är det Jeremia talar om. Och gudstjänst betyder att jag tillhör Gud, inte att jag äger Gud. Alltså, Gud är inte som Bibeln jag får när jag går in i kyrkan här. Utan jag är ägd av Gud. Jag tillhör honom. Paulus talar om barnaskapets ande som han har gett oss. Som ett sigill, alltså en stämpel att jag tillhör Gud med mitt liv. Det är inte konstigt att det blev lynchstämning där vid Jerusalems tempel. Man ville döda Jeremia. Allt sker inför Guds ansikte. I psalm 119 så står det: visa mig, Herre, dina stadgars väg. Ge mig förstånd att följa dig. Led mig så att jag följer din vilja med glädje. Det är en bra bön att be efter Jeremias predikan. Nu kommer nästa fiskhistoria. Vi tar nästa bild. Det här är några gubbar som är ute på havet. Det är min farfar bland annat och hans bröder. Båten heter Bror. De låg och fiskade i Östersjön. Och så hade de hört talas om att några fiskare hade sålt sin fisk i Stockholm. Så de beslöt att vi åker till Stockholm. Så de ger sig iväg mot Stockholm med den fisk de hade fångat. Ett 90-tal lådor med torsk hade de ombord. De la till vid Kornhamns torg, det är nära Gamla stan i Stockholm. Och på söndagen beslöt de att gå till Philadelphia för att få lyssna till Levi Petrus. Det var på 30-talet, 1936. Så in kommer dessa brunbrända fiskare som ser ut som tändstickor. Alltså, de har brunt och så är det vitt resten. De luktar säkert fisk. De har inga söndagskläder med sig. Och så går de in och sätter sig i Philadelphia. Och så när de fick se den stora sångkören och alla instrument så utbrast en av dem: vilket liv det ska bli här i eftermiddag. Efter predikans slut så manade predikanten medlemmarna att tala med sina bänkkamrater om Gud. Och en dam vänder sig om mot de här fiskarna som sitter på en 5-6 stolar där. Och hon frågar: ska inte ni också överlämna er åt Gud? Någon av fiskarna svarade att det var redan klart. Och att de hade överlämnat sig åt Gud. Då svarar den här kvinnan med en tragisk blick i sina ögon: ja, man kan ljuga inför människor men inte inför Gud. Ja, vi har lätt att döma det yttre. Gud ser till hjärtat. Och jag tror vi kommer att bli överraskade en dag när vi kommer hem till Jesus. Och en bra bön att be det är ju: Gud, låt inte min nåd ta slut innan din gör det. Och så till texten som vi hörde läsas, Matteus 7. Gå in genom den trånga porten. Och då har jag tagit med New Message, den här texten. Leta inte efter genvägar till Gud. Marknaden svämmar över av bergsäkra, enkla recept på framgång som kan tillämpas när man har tid över. Gå inte på det, hur populära de än är. Vägen till livet, till Gud, är jobbig och man måste alltid akta sig för att inte förlora den ur sikte. Alltså, Jesus varnar för det finns inga snabbkurser i andlig mognad och fördjupning, säger Jesus. Dra öronen åt dig när du erbjuds att med 10 steg snabbt och smidigt nå högre andliga höjder utan större ansträngning. Undvik snabba lösningar och gå den trånga vägen som kräver långsiktighet, ödmjukhet, därför att man måste böja sig på den vägen, och tålamod. Och Jesus poängterar det genom att säga: be, sök, bulta, hungra, törsta. Anden pekar på Jesus och lockar oss att följa honom. Och anden pekar på centrumet, på Jesus själv. Och utan ett hållbart centrum så blir allt annat periferi. Det är som ett hjul på en cykel. Har du inget nav så går det inte att cykla. Och utan detta hållbara centrum som är Jesus så blir allt annat periferi. Och då är vi här som församling. Vad är en församling? Jo, det är en samling kring Jesus som delar hans intressen för världen. Det är Edin Lövå som har myntat den beskrivningen av församlingen. Församlingen är en samling kring Jesus som delar hans intressen för världen. Ta hand om invandraren, ta hand om änkan, ta hand om den faderlöse. Och vi kan sätta många namn på det där, hur vårt uppdrag ser ut. Vi hade dopförrättning här en gång. Och jag intervjuade den som skulle döpas, eller vi hade ett samtal. Hon kom från Iran. Och jag läste den här texten från, tror det är Kolosserbrevet. Alla ni som har iklätt er Kristus. Alla ni som har döpts till Kristus har iklätt er Kristus. Och så läste hon det i sin bibel på farsi, är det väl? Där står det: alla ni som har döpts till Kristus har kramat Jesus. Och det blev en aha-upplevelse. Det handlar om Jesus. Till sist några frågor. Vi tar nästa. Klarsyn då. Att ställa de här frågorna till sig själv. Vad händer om jag gör det här? Bygger det upp eller river det ner? Drar det mig mot mörker eller drar det mig mot ljuset? Hjälper det mig att tjäna andra bättre? Förhärligar det Gud? Det är bra sådana här korrigeringsfrågor. Gud vill hjälpa oss med det och anden vill leda oss i det. Och när det gäller urskiljning, att bedöma rörelser, personer, andra sammanhang. Vi ska inte döma, men vi kan vara med och bedöma. Vad sker i spåren? Vem faller ljuset på? Och hur är lukten, smaken? Och med detta vill Anden hjälpa oss att lära oss att skilja mellan gott och ont, som Hebreerbrevet skriver. Och så kallar Herren oss ut i den här världen. Och vi får be om andlig klarsyn. Nu är jag i riskzonen och synen blir sämre med åren. Hörseln blir också sämre. Och jag märkte att kanske ännu mer nu behöver jag också den här andliga urskiljningen. Att skilja mellan gott och ont. Vad är det som berikar? Vad är det som drar mig bort ifrån vägen? Den smala vägen. Den trånga porten. Och så vill Anden leda dig och mig i det. Vi ska få lyssna till en sång alldeles strax. Tala till min själ. Det är en bra bön att be också. Amen. Låt oss be. Tack Gud att du vill leda oss. Att du vill hjälpa oss att förstå vilken väg vi ska gå inför de situationer vi ställs inför. Där vi liksom inte vet, där vi trevar. Hur gör jag här? Var ska jag gå? Tack för att du vill leda oss där. Och tack att vi får säga ja till dig och hjälpa oss att ha dig Jesus i vårt fokus. Följa dig och ställa frågan, hur gjorde du? Och vad gör du? Och hur leder du idag? Amen.